Och innan vi har en lång predikan nu då. Hör ni välsignat, vi ska gå in i en predikan och det är pingst idag. Det är ju fantastiskt att få fira den tillsammans, speciellt eftersom att vi får vara döpta efter den här högtiden som vi är idag. Någonting som många inte ens vet om varför vi firar ute i vår värld, men vi ska påminna oss idag om varför vi firar pingst. Och fantastisk text du valde, Stefan, i början. Den texten skulle man kunna säga är Bibelns centrum. Romarbrevet som är det första och därmed det viktigaste av brevens centrum och piken talar om anden och andens verk, att vara Guds barn genom anden, och därför kan vi vara frimodiga. Vi ska nu läsa texten för idag från Apostlagärningarna 2 och vers 1. När pingsten kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helige ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de, men är inte de där galileer allesammans dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontus och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. I sin häpnad visste ingen vad han skulle tro. Och de frågade varandra, vad betyder detta? Men andra gjorde sig lustiga och sa, de har druckit sig fulla på halvjäst vin. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för ditt ord. Och vi ber dig att det idag ska få ge oss liv i ditt namn. Amen. Varsågod och sitt. Idag så vill jag tala om Guds ande och pingstdagen. Utifrån tre stycken rubriker. Han vill ge oss ett nytt hjärta. Han vill ge oss en ny frimodighet. Och han vill stanna kvar hos dig. Han vill ge dig ett nytt hjärta. Han vill ge dig en ny frimodighet. Och han vill bli kvar hos dig. Jag har ju förmånen att få vara uppvuxen i pingströrelsen. Och man har talat mycket om anden, men inte bara om det. Man har talat om bibelläsning. Det är vikten av att läsa Guds ord. Ganska länge så hade man en bibel och den låg där bredvid liksom på nattduksbordet. Och man fick i bästa fall borsta av dammet lite nu och då. Men så kom tillfällena då man började öppna den här boken och började läsa. Och jag tycker ju faktiskt, eller tyckte då, att de gammaltestamentliga texterna var nästan de mest spännande. Att få läsa om alla de här många berättelserna, om de här hjältarna, krigen och om de här liksom stora dåden som skedde. Det är ju en av anledningarna till att jag tycker bibelbingo just där nere är fantastiskt. När jag åker till Nyhem så sitter jag med barnen och då kör de mycket bibelbingo. Jag tycker det är fantastiskt att höra på alla berättelser om de här stora personligheterna. Det är någonting från min egen barndom som liksom lyfts fram, att få leva och att tänka att liksom, det där kan vara mina föredömen. Och det finns ju några personer som jag tänker sticker ut lite extra. Du kanske har andra som är dina liksom, favoriter. Men det är ju några så där som stack ut positivt för mig. Samuel. Vi har Daniel i lejongropen. Och sen så har vi David. Kung David. Och får man välja någon av alla de här, då är det nog kung David ändå som ligger närmast om hjärtat. Inte bara för att det är en riktigt bra berättelse, men också för att det står mycket om det och det är många svängar och sådär. För några veckor sedan så talade jag om David och hans hjärta. Saul som hade blivit utvald av Gud. Han som hade fått uppdraget och äran att bli den första kungen hade gjort så pass många misstag att Gud tröttnade och han ville ha en ny kung på tronen. Han ville ha en man av sitt hjärta. Så Samuel går iväg och letar, och han letar igenom hela syskonskaran där i Betlehem, men ingen verkar passa Gud för att bli den nya kungen. Men så säger han: jag ska se till hjärtat. Och så är David ute och vallar får en person som inte ens hans pappa trodde på tillräckligt mycket för att visa upp för Samuel. Men så kommer han fram och så ser vi direkt att det här är Guds utvalde. Så följer vi honom vidare och vi får se hur han besegrar Goliat. Hur han får gifta in sig i kungafamiljen, hur han får spela så att demonerna viker. Och hur han gång på gång bevisar sig vara någon som verkligen gör rätt saker. Saul börjar förfölja honom. Han är ute i öknen. Han har gömt sig in i en grotta. Saul är efter honom. Hären kommer och de slår läger på samma plats. Saul tänker att han ska sova på ett bekvämt ställe och gå in i samma grotta där David finns. David har chansen att ta livet från sin fiende. Han har ju fått löfte om att vara kung, men han säger: vi rör inte en herrens mode. Och han visar sig hela tiden vara den högre och den som går upprätt ur de här situationerna. Genom hela första Samuelsboken, en bit in i andra, så ser vi: wow, vilken kille. Sen kommer vi till en text där det står att hela hären gick ut för att slåss. Vid den tiden, alltså våren, då alla gjorde sig redo för att gå ut i krig, så stannade David hemma. Det står att han gick upp på taket och han tittar ut över sin stad i Jerusalem. Och han får syn på en fantastisk kvinna som badar naken i poolen nedanför. Det här är inte vem som helst. Det här är Batseba. Hon är fru till en av hans goda vänner. Uria har varit med honom i öknen. Han har stått vid hans sida. Han är en av de tappraste soldaterna han har. Det är en person som han känner sedan långt tillbaka. Här har vi hans hustru. Här trillar David dit ordentligt. Han kallar hem henne till sig. Han ligger med Batseba och hon blir havande. Och det är ju först då han tycker att det här börjar bli komplicerat. När hon är med barn. Då tänker han: vi måste lösa det här på något smidigt sätt. Så han tänker: vi kallar hem vår gode vän Uria från slagfältet där han är för att kämpa för David. Kalla hem honom en gång och så säger han: du är ju en av mina goda, mina bästa män. Och du kan få äta tillsammans med mig ikväll och sen ska du få gå hem till din fru. Därför hon har längtat efter dig. Men den här Uria är så trogen sin kallelse till att vara soldat att han vägrar att få någon förmån som de andra soldaterna inte får. Så när han har varit hos David så går han och lägger sig bland vaktgarrisonen och hälsar inte ens på sin fru. David känner ju: vad är det här för någonting? Så han bjuder hem honom natt två och så säger: nu ska du inte bara få god mat, nu ska du få ordentligt med vin också. Och sen ska du hem till din fru. Men även den natten så går han och lägger sig bland soldaterna. David inser: det här är ju kört. Det kommer snart bli väldigt uppenbart att Uria inte har gjort det som har hänt med Batseba. Och han skickar ett brev till Joab där det står att David befaller att Joab ska sätta Uria, Joab alltså generalen, ska sätta Uria längst fram bland trupperna när de anfaller en av de hårdaste städerna, hårdast bevakade städerna, och sen ska de dra sig undan ifrån honom så att andra dödar honom. Han litar så mycket på Uria att han viker ihop det här brevet och ger det till honom så att han får gå med det här brevet till Joab, sin egen dödsdom. Det är så pass många som dör i den här manövern att det blir liksom ett känt så här, ett misslyckande. Så man måste rapportera hem, det är så pass många som har dött, det är inte bara han utan det är ett helt gäng som har dött. Så man måste rapportera hem till kungen, så man skickar hem ett brev där det står det är många som har dött för att vi gick så nära stadsmuren här. Och då säger Joab, när det är så att David för det här kommer bli arg, för han kommer bli arg, säg då din broder och vän Uria, han har också stupat. David blir arg, men när han får höra detta så lugnar han sig och känner skönt. Allting är klart. Många av er kan berättelsen och vet hur den fortsätter. Men det är som att David inte ännu riktigt förstår vad han har gjort. Tills det är att profeten Natan kommer. Profeten Natan kommer till honom och så säger han, jag har ett ärende, jag skulle vilja att du dömer mellan oss här. Det är två stycken män och den ene mannen. Han hade hundratals av får. Och han fick en gäst. Men han ville inte ta något av sina får att bjuda på. Så fanns det en annan man i staden. Och den här mannen, han hade ett endaste får. Han hade ingen familj, han hade inga barn. Det här fåret var det enda han hade. Han vårdade det som att det var hans barn. Och det fick sova tillsammans med honom i hans säng. Den här rike mannen, när han behövde bjuda på ett får till någon annan, går hem till den här fattige mannen och tar hans får och slaktar det och bjuder på det. Vad ska vi göra? Och David blir upprörd, han blir förbannad. Och så säger han, den mannen som har tagit det här fåret från den här fattige mannen, han ska dö. Och så kommer orden ifrån Herren genom Natan. Den är mannen. Är du? Då trillar poletten ner och han inser att det som han har gjort är en stor synd från Gud, för Gud. Och för mig, hur kunde han inte ha insett det här innan? Att han inte gick och bar på det här som en plåga inom sig. Det är först när Gud pekar på honom och säger att det här var ett fel så vänds det liksom upp och ner i hans inre. Och så tänker jag att det kanske är så som vi människor funkar. Att vi försöker rationalisera bort och tänka att men det här felet som jag gjorde, det var ju bara ett misstag, det var en engångshändelse. Och visst, det kanske var fel, men hur fel var det egentligen? Och jag gav ju i alla fall Uria en ordentlig chans. Ja, han fick ju inte bara en chans, han fick ju två chanser. Han fick ju äta middag med mig och sen fick han chansen att gå hem till sin fru. Men han sumpade den chansen. Och det är ju inte jag som har dödat Uria, utan jag bara sände honom fram mot muren. Och så råkade någon annan döda honom. Det här står ju inte. Men jag tänker att det kanske är så här som han har liksom resonerat. Och så har han lite grann satt plåster på sina egna sår. Men när det här kommer ifrån Gud så brister det för David. Och han inser att han har lämnat någonting som var det viktigaste som han hade. Han har lämnat troheten till Gud och han har lämnat det där hjärtat som bara önskade och ville passionerat leva för det som Gud ville. Det där hjärtat som Gud sökte hos en kung som bara ville göra det som Gud önskade. Just det hjärtat har han lämnat och sökt andra delar. Här skriver David i sin ånger när han ligger och fastar och ber utsträckt inför Gud. Så skriver han en sång. Han som tidigare skrev sånger så att andar och demoner flög åt höger och vänster för att det var sånger som var sjungna från Gud. Skriver nu en sång i förtvivlan. Psalm 51 för körledaren, en psalm av David när profeten Natan varit hos honom. Sedan han varit tillsammans med Batseba. Och jag läser inte hela texten, men jag läser några versar. Vänd bort din blick från mina synder, stryk ut all min skuld. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Ge mig ett nytt och ett stadigt sinne. Driv inte bort mig från din närhet. Ta inte ifrån mig din helige ande. Låt mig åter få glädjas över att du räddar. Håll mig uppe och ge mig ett villigt sinne. Vänd inte bort ditt ansikte ifrån mig. När vi idag har försökt tonsätta den här sången, nu får ni höra min sångröst, så låter det ungefär så här. Skapa i mig Gud ett renat hjärta. Ge mig en ny frimodighet. Låt mig stanna kvar här i din närhet. Helige ande, jag behöver dig. Bli kvar hos mig. Bönen om att Gud ska skapa ett nytt hjärta. Ge oss en ny frimodighet. Att Guds helige ande ska stanna kvar. Ett nytt hjärta, en ny frimodighet. Bönen att bli kvar. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Ordet som används här på hebreiska är ordet bara, ett nytt skapa. Skapa från begynnelsen, någonting nytt. Det är samma ord, används väldigt sällan i Gamla testamentet. Samma ord som används när Gud skapar allting från begynnelsen. Inte ett ord som handlar om att förnya, utan ett ord som handlar om att ta någonting och skapa ur intet. Det vill säga ta bort det gamla, skapa någonting nytt. Gå tillbaks till där vi var från början och låt det nya få bli på riktigt nytt. På hebreiskan ett väldigt starkt ord. Och vi fattar. Efter en sån här synd, vem hade inte blivit dumpad? Självklart av Gud, men också av folket. Vem av våra politiker hade klarat av en sån här sak? Inte en endaste. Jo, men han planerade ju ändå ett mord. Och tillsammans med det så var det väldigt många andra som dog också. Ingen Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson eller någon politiker i riksdagen eller någon kung som ligger liksom 100 år tillbaka hade klarat av att något sånt här hade blivit avslöjat. Det här är inte vad som helst. Det är klart att han är förkrossad. Frågan är bara, varför var han inte förkrossad tidigare? Så talar Jesus om det där med äktenskapsbrott. Och så skriver han i sin bergspredikan, skriver Matteus om Jesus: ni har hört att det blivit sagt. Och så tar han upp en hel rad av synder som nämns, av de där självklara synderna som vi vet om. Men så vrider han på texterna och säger: det handlar inte om vad du gjort, utan det handlar om ditt hjärta och vad som finns i hjärtat. Ni har hört att det blivit sagt till fäderna: du ska inte dräpa. Den som dräper undgår inte sin dom, men jag säger er, den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom, och den som okväder sin broder undgår inte att ställas för rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Och helt plötsligt så känner vi, aha. Det är klart att väldigt få här inne, förutsätter jag, har mördat. Men i den här texten så är väldigt många av oss, om inte alla, ställda under samma dom, för att det finns inom oss. På samma sätt om äktenskapsbrott och om de andra synderna som Jesus tar upp här. Ni har hört att det blivit sagt, du ska inte begå äktenskapsbrott. Men jag säger er, den av er som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskapsbrott. Har redan brutit hennes äktenskap. Och så ser vi Att kanske är vi tillsammans med David i både äktenskapsbrottet och i mordet, att de här delarna finns i oss. Att vi väljer att inte kliva in och göra dem en annan sak. Men det gör vi av självbedrifter, för vi vet om vi hade blivit påkomna så hade det fått konsekvenser. Om det hade liksom skett på ett sätt så att det hade fått följder, så hade det varit värre för oss än om vi hade faktiskt kommit igenom med det här. Men det som Jesus vill säga här, det är Davids syndiga hjärta, hans saker som han brottades med, det brottas vi med var och en. Du behöver inte mer disciplin, säger Jesus, för att komma till rätta med de här sakerna, även om disciplin självklart kan vara bra. Utan du behöver ett hjärta som blir förnyat och förvandlat. Davids bön behöver få bli din och min bön, oavsett om vi har gjort de här överträdelserna eller inte. Vi behöver be bönen om: Gud, förnya och förvandla mitt hjärta inifrån och ut, så att jag längtar efter det som du längtar efter och vill passionerat det som du vill. Under den här terminen har jag skulle bara säga nästan ofrivilligt, men jag har läst en bok som heter Guds stad, och jag bestämmer mig för att jag ska ta igenom i den. Den är skriven av Augustinus. Den är jättetjock och han pratar om väldigt många saker som jag inte är intresserad av att lyssna på. Men en hel del som kommer upp här är också väldigt bra. Och en av de delarna som han lyfter fram är det här att grunden till vår problematik, grunden till synden som finns i världen, handlar inte om att vi hatar, utan det handlar om att vi älskar bra saker för mycket. Att vi har gjort saker som inte ska vara på Guds plats, som inte ska vara det viktigaste, till det viktigaste i våra liv. Om vi älskar någonting mer än honom kommer det få konsekvenser som leder till synd, hur vi än vrider och vänder på det. Augustinus säger att om du har ett hjärta som inte är förvandlat av Gud, kan du inte sätta Gud på första plats, och därför kommer hela ditt liv att orientera sig fel. Du kommer hitta regler och lagar, men inifrån och ut kommer det aldrig bli så pass bra att du klarar dig genom livet på det sättet som du är skapad till. Så kommer profeten Hesekiel. Och så profeterar han om framtiden. Han säger: det kommer en dag då Davids bön ska bli besvarad. Men inte bara för David, utan den ska få bli besvarad för alla människor. Hesekiel skriver: vid den dagen ska jag ge er ett nytt hjärta, och jag ska fylla er med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp på er och ge er ett hjärta av kött. Med min egen ande ska jag fylla er. Jag ska se till att ni följer mina bud och håller er till mina stadgar och lever efter dem. Jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Hesekiel profeterar om den framtid som kommer då Gud ska fylla allt kött, alla människor, med sin ande, förnya och förvandla. Detta är en profetia om pingstdagen, den dag som vi firar idag. Då den helige ande föll över de första kristna, så står det att Guds ande svävade över dem. Och det är samma ord som används i skapelsen, då Guds vind, då Guds ande svävade över vattnet och fyllde allting med sitt liv. Guds ande kom in i var och en av dem, och det blev ett tecken som av eld ovanför dem. Det här är en bild av den nya skapelsen. Här kliver Gud in och tar det gamla materialet, det som han en gång har format, det som han en gång har skapat. Han använder samma material, det vill säga dig och mig. Och sen så omformar han det så som han vill ha det och böjer sig ner över henne precis som den första gången och blåser in sitt liv. Bibeln använder symbolerna och talar om den första Adam och den andra Adam. Den första Adam som blev skapad i Guds avbild, men som föll, den andra Adam som är Jesus Kristus. Och när vi håller fast vid honom kan vi få hans liv. Det vill säga det är Jesu ande som blåses in i oss. Det är hans liv som bor i oss. Det är en bit av hans hjärta som börjar slå genom att hans ande fyller oss. Davids bön om ett nytt hjärta blir inte bara besvarat för honom, utan genom pingstdagen fyller det varendaste del i den första kristna kyrkan. Den nya skapelsen tar sin del. Det nya hjärtat kommer på plats. Lagen som tidigare lästes utanför fyller nu våra hjärtan. Det är ingen tillfällighet att det här sker just på pingstdagen. Pingstdagen så var vårskördetiden. Den första skörden, man kom till platsen och man firade att nu ska vi få skörda. Man firade också lagens givande. Sinai berg, där Mose hade gått upp, han hade fått ta emot stentavlorna. Det var det som man firade när man kom dit. Och nu firar vi på samma sätt de här två delarna. Vi firar skörden av frälsningen. Du får kliva in och ta del av det som Jesus har gjort. Tidigare har vi kunnat tala om det, vi har kunnat se på det, vi har kunnat läsa om det. Men i och med pingsten kan det fylla oss inifrån och ut. Lagen som gavs till oss på Sinaiberg som vi har kunnat läsa. Vi har kunnat veta vad som är rätt och vad som är fel. I och med pingstdagen fyller det våra hjärtan så att vi kan känna och bli ett med detta. Och där det kommer naturligt inifrån och ut. Det är inte för inte att det är just på pingst som anden faller. Den högtiden var redan tidigare riggad för just det här. Sen ber David vidare. Och han ber inte bara om ett nytt hjärta, utan han ber om en ny frimodighet. Han ber om en ny frimodighet, och även den här bönen ser vi bli besvarad i och med pingstdagen. Vänta kvar i Jerusalem till dess att ni får kraft att bli mina vittnen. Den heliga ande fyller lärjungarna så att de ska få kraft att bli vittnen. De ska få en ny frimodighet. Och den här frimodigheten har flera olika dimensioner. Den har en frimodighet att kunna stå rättfärdig. Inför Gud så kan man stå. Och man kan stå inför honom frimodig. Och säga: Gud, se på mig. Men se inte på mig, se på det som Jesus har gjort. Se inte på mina kläder, utan se på de kläder jag har iklädit mig. Se inte på mina synder, därför de ligger i min grav. Se istället på det uppståndelseliv som jag har iklätt mig. Jesus Kristus är mitt liv, och den helige ande vittnar om den sanningen. Därför kan jag stå och vara frimodig inför honom. Inte för att jag är bäst, men för att han gör mig till Guds barn. Genom honom kan jag stå frimodig på domens dag, därför att arvet är mitt, därför att löftena är mitt, därför att jag får äga hela den himmelska rikets välsignelse. Jag har iklätts det för att han har gett det till mig genom sitt kors, genom sin död, genom pingsten. Men det finns en annan typ utav frimodighet som vi också får kliva in i, och det är det där som vi ser händer med Petrus. Petrus som bara några dagar innan har förnekat Jesus. Han som har varit den här som har backat tillbaks ibland. Han kliver nu fram, tar sats och säger: bröder, det är inte som ni tror. Och så förklarar han och håller församlingens första predikan. Han har fått en frimodighet inifrån och ut. Det här är någonting så jag tror att Gud vill ge oss var och en. Att när vi får bli fyllda med den heliga ande, så behöver inte vi leta efter orden. Vi behöver inte leta efter sammanhangen. Överallt dit vi går så lovar han att han är med oss. Han vill vara med oss i de situationer där vi är. Han vill vara det som den helige ande är. Han vill vara hjälparen för oss dit vi går. I de situationer vi kommer. Därför kan du vara frimodig. Därför att vart än du är, där är Gud. Den sista delen. Bli kvar hos mig. Även det här. Ett löfte som uppfylls i och med pingstdagen. Jesus säger, jag kommer aldrig lämna er. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Och sen ger han sig av. Det är det första han gör efter att han har sagt det här. Jag är med er alla dagar, hej då. Men han säger också, jag är med er alla dagar, men vänta på den helige ande. Vi har olika erfarenheter, jag vet det. Men min erfarenhet från när jag växte upp så var det att jag behövde ladda batterierna. Och den största liksom powerbanken som jag hade, det var Nyhemskonferensen. Jag fick komma till den konferensen. Jag fick plugga in, jag fick ladda upp och så fick jag känna nu har jag kraft för ett år som kommer. Och så räckte det över sommaren och en bit in på terminen och sen kände jag nu behöver jag mer kraft. Och kanske är det så att vi har olika typer av kraftbanker. De läger vi har varit på, de tillfällen där vi har fått komma nära Gud, kanske den familj där du är uppvuxen. Att man känner att man har haft de där platserna, de där tillfällena, de där mötena där Gud är närvarande. Man går därifrån, man är fascinerad och känner wow. Gud är på riktigt och han är för mig. Men tiden går och känslan försvinner. Sen talade man om anddopet. Att få söka en ny nivå, att få kliva in och att få bli omsluten, uppfylld av Gud. Jag vet inte hur många gånger jag gick fram till förbön och jag kände att det händer ingenting. Gick fram på förbön i konferenser och i gudstjänster hemma och jag tänker, ska det inte hända någonting? För mig så var det mer som en process. Och jag upplevde att den där källan som kom, det var någonting som gjorde att jag inte behövde åka till Nyhem. Att jag inte behövde åka till de där lägren. Utan att det var någonting som liksom bubblade på insidan. Ett liv som liksom var från inifrån och ut. Istället för att jag började fylla på utifrån så kom det inifrån. Jag började älska att läsa Bibeln. Jag började älska min församling på ett sätt som jag inte gjort tidigare. Jag började älska Gud. Jag började be på ett sätt som jag inte gjort tidigare. Det där med Gud verkade så spännande på ett sätt som jag aldrig hade upplevt innan. Det den helige ande gör, det är att han säger, jag är alltid med dig. Och vart du än går så är han där. Och du kommer se honom överallt. Därför han öppnar dina ögon, han ger ett nytt perspektiv. Och han vill ge dig ännu mer än det. Innan vi landar ska jag ta en sista berättelse. En av de mest obskyra kanske, nej det finns mer. Men i Bibeln, i Gamla testamentet, i ökenvandringen så sker det någonting. Det börjar komma ormar bland folket i öknen. De där ormarna börjar hugga folket, de blir förgiftade och vissa dör. Mose ber till Gud och undrar, vad ska vi göra för att rädda oss ifrån de här ormarna? Och Gud säger, gjut en orm av koppar och sätt den upp på en påle. Och alla som vänder sin blick mot den ormen kommer att bli helade från sin sjukdom. Och det händer. De som blir bitna och som vänder blicken mot ormen, de blir befriade från sin sjukdom. Det här tycker man ju är helt fantastiskt, så man sparar den här kopparormen. Man sparar den i generation efter generation efter generation. Och sen står det någonting märkligt, för vi hör ingenting mer om den här kopparormen förrän det att vi kommer till andra konungaboken. Och en av kungarna som är av de bättre kungarna som vill reformera, de säger att han var en av de mest rättfärdiga kungarna som funnits. Och han tog också och förstörde ormen Nehustan. Den har fått ett namn, den heter nu Nehustan. Och så visade det sig att den här ormen har folket, för att de har tyckt den var så bra, de har börjat tillbe den här ormen. Så den har blivit en avgud istället. Och så tänker jag, det där talar till mig lite grann. Det som har blivit så bra och som var så bra, som var en välsignelse, som också pekar på Kristus själv, har blivit till någonting som blir fel på grund av att man använt det på fel sätt. Och ibland när jag ser på mig själv så tänker jag, har jag ibland tänkt på den helige ande på ett sånt sätt? Har jag ibland tänkt på upplevelsen av den helige ande på ett liknande sätt? Det vill säga att jag söker upplevelsen av den helige ande mer än att jag söker honom för sin egen skull. Att jag söker att få bli berörd och passionerad. Att jag söker att få bli gripen istället för att jag söker Gud för den han är. Att min bön får vara, Gud, led mig dit du vill, vart det än är och hur det än känns. Att vi söker produkten och konsekvensen snarare än källan. Det finns ingen poäng att vi ska tala tungor om vi inte gör det för Herren. Det finns ingen poäng att vi ska profetera, bota sjuka eller göra någonting annat av de gåvor som den helige ande ger oss, om vi inte gör det i en passionerad kärlek och längtan efter källan i Jesus Kristus. Och jag tror att om vi får rätt på den här delen så kan vi längta tillbaka till den källan som är pingsten. Men annars måste vi vara försiktiga med att vi inte längtar efter pingst av fel anledningar. För att min mamma och pappa sa att det var så bra. För att min mormor och morfar sa att det var så härligt. För att jag kommer ihåg hur det var i mina tonår och jag skulle så gärna vilja ha den där pirrande känslan i kroppen igen. Det är inte en bra anledning. Vi behöver komma tillbaks till källan. Vi behöver komma tillbaks till Kristus för att han är den han är. För att han har en plan för dig och mig. För att han vill fylla dig och mig och ge oss ett nytt hjärta. En ny frimodighet. Och för att han vill vara kvar hos oss vart vi än går. Den tiden som ligger bakom, framförallt förra terminen, så studerade jag en massa gamla tidningar. En hel hög av dem. Och jag hittade en del citat som handlar om längtan efter Gud. Jag har valt ut ett idag som handlar om pingsten. Carl Eriksson ifrån Selånger skriver 1916: Herren har nedlagt ett stort behov och en innerlig längtan hos var och en här som tror på Jesus. Att få mera kraft ifrån höjden. Att få mer av Jesu ande. Att få mer av hans frimodighet och hans ödmjukhet. Att få mer av hans stora kärlek som är så utgivande och som gör oss skickliga att vinna de dyrköpta människosjälarna för Jesus Kristus och åt honom som har köpt oss Gud med sitt blod. O, att icke olja må fattas i våra lampor och käril då Jesus kommer. Det har blivit vår längtan och vår bön här i Selånger att vara redo när Jesus kommer. Ära vare Jesus. Och den som beder, han får. Under pingsthelgen hade vi ett stort och dyrbart uppbyggelsemöte. Vi kunna i verkligheten kalla det så, ty vi fingo himmelsk uppbyggelse som endast Jesus kan giva. Vi kände och erforo samma kraft och välsignelse över oss som på den första pingstdagen. Jag skurar av höjden flödade ner över oss. Vi står i en tradition av människor som längtar. Som är villiga att ge allting för att få möta Herren igen. Låt oss vara värdiga den traditionen. Än en gång sträcka våra händer. Söka honom, för han vill idag låta sig finnas av ett folk som söker honom för sin egen skull. Han vill ge oss ett nytt hjärta, en ny frimodighet. Och han vill vara kvar hos dig, vart du än går. I Jesu namn. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för det hjärta som du vill ge oss. För den förvandling du har förberett oss. För den helige ande som vill fylla oss gång på gång. Låt oss inte söka känslan eller gåvorna. Låt oss inte söka det historiska bara för att vi vill komma tillbaka till den platsen. Utan låt oss söka dig för din egen skull. Låt oss Jesus Kristus fästa blicken på dig, du som är trons upphovsman och fullkomnare. Och översköljer oss sedan med din kraft så att vi kan få leva det liv som du har kallat oss till. Låt oss inse vår brustenhet som David insåg sin. Behovet av ett förvandlat hjärta och att ständigt återkomma till källan. Herre Jesus Kristus, fyll oss och låt oss bli dina barn så som du har lovat. I Jesu namn. Amen.